Hej och varmt välkommen till Feel Good-podden. Idag har jag med mig en härlig kvinna, Sabina Hasselgren. Varmt välkommen.
Tack, tack, tack. Jättekul att vara här. Supertrevligt. Tack för att jag blev inbjuden.
Ja, så härligt. Jag har ju följt dig lite grann online. Vi har ju aldrig träffats på riktigt, du och jag. Men det känns ju ibland när man följer varandra och i sådana här gemensamma grupper som man känner varandra. Det är lite härligt, eller hur?
Absolut, ja, men det var det jag sa. Vi har ju suttit här och pratat en liten stund innan. Och det blir ju liksom, man kan känna sig nervös när man ska börja prata. Vi sitter ju nu på Zoom-samtal och ser varann. Men det räcker ju egentligen med att man börjar säga några meningar. Och sen bara så här, ja, men det här bara flyter på.
Ja,
så, för att man liksom, ja, men vi har väl pratat innan. Så bara, nej då, har vi ju nästan inte. Men, och det är ju det, blir ju, det är ju det som är sociala medier på ett sätt. Alltså ja. Det är helt uppenbart.
Absolut.
Man kan finna bekanta och vänner på det här viset. Liksom, ja. Nya bekantskaper.
Jag brukar ju börja lite grann med att ställa frågan om du kommer ihåg liksom, ditt första intryck av mig när vi möttes. Men nu har vi inte träffats fysiskt, men utan första liksom, mötet online då.
Och det har jag funderat på, du. Jag bara så här. Alltså, så för att vad jag kan liksom, alltså jag vet ju att det är via, alltså var via Marie Wigensjö som vi båda följer, och hon var ju den som fick mig att våga ta steget liksom in i det här, och det var ju där, tror jag, att du måste ha dykt upp liksom, för sen började jag ju följa varandra och sen har det liksom bara flytit på sådär, så att jag tänker att vad jag minns och vad jag tror så måste det vara där. Och sen att du då lever ett väldigt, väldigt... Nu ska jag inte svära här. Jag har så lätt för att svära. Så, jävligt häftigt liv, tänkte jag säga. För du har ju verkligen... Alltså vatten för mig är ju min dröm. Jag älskar att vara med vatten. Och jag menar, där är ju du. Liksom. Så att bara den biten, och sen kommer jag ihåg dina armband och liksom att du sålde de bitarna och så. Och ja, men helt enkelt bara hade ett riktigt härligt liv. Ett drömliv för mig. Ja. Det jag stod på. Så att det är väl lite där jag kan liksom så här att intrycket, ja men frihet. Ja, frihet, vatten och glädje liksom.
Ja, kul. Du för mig var ju, har ju varit så himla mycket, det är så mycket kunskap, men ändå, vad ska jag säga, jag kan inte hitta orden riktigt. Men du har så himla mycket kunskap och du förmedlar det på så otroligt varmt och fint sätt. Saker som jag tycker är otroligt viktiga. Det här med NPF-diagnoser ligger ju mig varmt om hjärtat, eftersom jag har jobbat med barn och unga på ganska många olika sätt. Både BUP och som skolsköterska och just den biten, ja. Det ligger mig varmt om hjärtat. Du får berätta ja. Vad det är du gör idag.
Ja, men tack snälla för det. För att det är väl lite där som, alltså den här balansen mellan att bli för, alltså vad ska man säga, för fyrkantig och stel i vad det innebär med de här NPF-diagnoserna. Men samtidigt då, för mig ligger det ju varmt om hjärtat att man inte är sin diagnos. Alltså, min start med det hela, det var att jag har väl alltid haft en dröm, alltså att göra någonting eget och att sprida kunskap på något vis, men jag har nog aldrig riktigt vetat vad jag har velat göra. Jag har jobbat med människor i jättemånga år, i alla mina år liksom som yrkesverksam, och jag är född 79, och mina föräldrar har alltid jobbat med människor. Så att när vi de har alltid jobbat inom vården på olika vis. Och min pappa, han är psykoterapeut. Så att de startade ett familjehem när jag var 11. Så vi flyttade från Nyköping ner till Skåne. Och där bodde vi mitt ute på landet. Och så startade mina föräldrar då ett familjehem där ute. Och där bodde vi liksom vid det här familjehemmet. Så att vi var ju en del av allting, vi barn. Och jag har två syskon. Och där fångade, alltså där började väl min det här att jag vill jobba med människor. Men jag visste liksom inte på vilket vis. Så. Och jag blev undersköterska inom psykiatrin, jobbade på LSS-boenden, var ute på mitt första LSS-boende när jag var 19, alltså direkt efter gymnasiet, och jobbade med dubbeldiagnoser som det hette då, alltså de som hade missbruk och någon psykisk funktionsnedsättning. Så att det var ju väldigt, liksom, jag kom ju direkt ut från gymnasiet och så ut i det här arbetslivet då, med vuxna personer. Så, men jag kände väl någonstans att jag under åren som gick så kände jag att jag ville göra mer. Men jag visste inte vad. Jag visste att jag ville inte bli chef. Så, jag ville inte jobba som chef. För jag ville ändå vara bland människorna. Och inte sitta med bara papper. Och sen gick åren och jag fick barn och jag fortsatte att jobba extra, var hemma mycket med dem. Och när min dotter var, alltså vad blir det, 2013 så började jag studera. Så jag valde att studera en högskoleutbildning som heter socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.
Okej.
Okay. Och då hade vi inga diagnoser, någon av oss. Alltså vi hade ju diagnoser, men vi hade inga diagnoser konstaterade på papper. Och jag jobbade inom LSS, jag jobbade med personer inom autismspektret och jag jobbade liksom, ja, med alla sorts människor, liksom både unga och äldre och sådana som bodde i egna lägenheter och sådana som var då, bodde i rum på gruppboenden. Och jag kände liksom att jag vill göra mer, för jag tycker inte att synsättet där ute kändes bra. Yes. Så. Och jag tyckte att så som vissa behandlade vissa på boenden, alltså hur man såg på det här när man jobbade liksom på boenden. Det kunde vara allt från ställen där det verkligen var att du kom in och du såg inte vem som var personal eller vem som var boende. Så, till att du kom in och kände att där skulle de boende sitta vid eget bord och personalen vid ett bord. Och jag kände nej, jag kan inte stå för det här. Jag vill göra mer. Men jag visste inte vad. Jag visste bara att jag vill göra mer och jag vill kunna förändra och jag vill kunna påverka och jag vill kunna sprida kunskap. Och jag vill ha kunskap på pappa att sprida. Alltså, för jag hade ju mitt synsätt och jag hade min känsla och jag hade allt jag stod för. Men jag ville ha det vetenskapliga med mig för att bli lyssnad på.
Just det.
Så jag började plugga och hamnade helt rätt. Och kände ju att jag läste om mitt intresse. Jag läste om det som jag verkligen älskade. Och jag tyckte det var så kul. Alltså det var så himla roligt. Sen kom jag ut från skolan och då hade jag liksom... Jag hade hamnat mer mot skolans värld under utbildningens gång. Och lutade mer och mer mot att den här kunskapen behövs ute i skolorna. För då gick ju mina barn i skolan. De hade börjat skolan och de gick i skolan. Och min dotter, hon skulle börja sexan när jag var klar. Och min son som är 2-åring, han skulle börja 4. Och jag fick ett jättebra jobb som socialpedagog på en skola. En drömtjänst som var helt ny. Så jag var med och byggde upp den tjänsten. Och kände att det här behöver komma ut. Det behöver komma ut mer kunskap om NPF. Men framförallt så behöver det komma ut kunskap om bemötande. Att möta eleven där den är. Och jag förstod ju fortfarande inte varför jag egentligen drogs åt det här hållet. Jag visste ju bara att när jag stod på mina barnskola och när jag var ute på praktik. Så bara det här måste jag göra. Jag måste göra det här. Det här är vad jag vill göra. Och där började vår resa som familj. Så jag fick mitt första jobb. Alltså mitt första... Det är faktiskt första fasta jobbet som jag hade. Och då var jag, 2013 och jag var 79. Så att det var första fasta. Jag hade liksom hoppat runt och jag har prövat på och jag har jobbat extra. Och följt mina liksom vägar och varit hemma mycket med barnen. Det var det jag ville när de var mindre. Så jag gick ut och påbörjade den här tjänsten. Och samtidigt så säger min dotter att ibland undrar jag varför jag inte är som alla andra. Så ska hon börja årskurs. Hon hade precis börjat årskurs 6 då. Mm. Och ja, hela världen stannar upp. Alltså verkligen så. Det bara stannar upp och jag sitter där och tänker att ja, okej. Okay. Så här ska du inte känna. Så här ska inte du må.
Nej.
Och jag kan ju idag se tillbaka. Alltså, jag kan ju se tillbaka och se att det har ju funnits tecken. Men hon har alltid fungerat bra i skolan. Hon har alltid haft höga betyg. Alltså när betygen kom då. Hon har alltid, liksom, hon har alltid varit den som har... Hon läste när hon började förskoleklass. Alltid legat långt fram i skolan. Och alltid älskat att gå till skolan.
Ja.
Så vi hamnade ju liksom mitt emellan. Alltså du vet, man ringde och frågade, ja, men vad kan vi göra åt det här? Och skolan säger, nej men det här har inte vi hand om. För hon är ju, funkar ju jättebra i skolan. Och så ringer man till BUP och så säger BUP, nej men när det funkar hon bra i skolan så är det skolan som ska se till att de gör någonting där. Ja men skolan säger att det är vi. Ja men så här. Och jag bara, alltså det här är ju inte okej. Och det var ju där mina känslor började komma mer och mer också. Är det så här det går till liksom? Vad är det här? om vi har ett barn som inte mår bra, då måste vi göra någonting åt det.
Mm.
Så vi kämpade och vi kämpade. Och nu kan jag se, jag kan ju se mig själv där nu. Att jag orkade göra det här. Att jag inte gav upp. Jag ringde den här skolpsykologen 50-11 miljoner gånger och var skitjobbig. Alltså riktigt, riktigt jobbig.
Mm.
Och till sist sa jag åt honom, men vad händer om hon slutar gå till skolan? Ja, men det ska hon ju inte göra, säger skolpsykologen. Men det är klart att hon ska göra, det är inte bra. Nej. För skolan är en riskfaktor. Ja, men det vet ju jag också, så jag. Alltså att skolan är någonting som gör att barnen mår bra då i längden. Ja, men det vet jag också, så jag. Absolut, det vet jag. Mm. Men det kommer ju att sluta med det om vi inte gör någonting. För hon började få strödagar där hon var hemma och där hon inte orkade gå till skolan. Och hon ville till skolan men orkade inte. Och så sa jag till sist, men vet du vad? Då håller jag henne hemma.
Mm.
Nej, så det kan du inte göra. Ska du testa mig? Sa jag till honom.
Mm.
Och då hade jag ju varit väldigt jobbig. Alltså, så han visste ju att jag menar ju det. Så sa jag, jag vill bara att du träffar henne. Jag har ingen aning vad det här kommer att leda till. Men vi kan inte bli hitskickade fram och tillbaka. Och hon hade ju inga diagnoser. Hon hade ju ingenting på papper. Hon har ju liksom alltid varit den eleven som, ja men hon är alltid glad i skolan. Ja men det betyder ju ingenting. Ja men hon är med i elevrådet. Ja men vad har det med saken att göra? Liksom. Ja. Så han träffar henne. Efter många om och men. Och när vi kommer dit då. För han gjorde lite tester på henne. Sådana här whisk-tester som skolan gjorde då. Mm-hmm. Jag tror inte de gör det längre. Nu skickar ju de där vidare också. Ja, men de gjorde det. Eller ja. De gjorde det och man tjatade sig till det.
Mm.
Så att han gjorde det. Och när vi kommer dit så säger han. Jag vill nog skicka vidare henne till BUP. Ja, okej. Okay. Och här har vi alltså gått och tjatat i ett halvårs tid. Alltså jag har ringt och jag har varit jobbig och vi har varit fram och tillbaka och stått på oss som bara den.
Mm.
Så. Och min man tyckte också liksom, ja men hon är ju som jag. Ja.
Ja.
Mm. Ni, jag vet. Så. Mm. Så det visar ju sig att när hon väl kom igång och utredde sig så utredde även min man sig.
Mm.
Och båda två. Vår dotter då, hon fick ju två diagnoser på papper, konstaterade hon fick ju autism och ADHD och som sagt var är jätteambitiös supersmart, jätteduktig i skolan och helt emot allt det här som behövs för att man ska få utreda sig typ, ungefär och min man han fick en ADHD-diagnos då. Sen satt vi på en utbildning på BUP. För det var då man fortfarande fick gå någon liten två dagars utbildning eller tre dagar eller vad det var.
Mm.
Och så sitter de och berättar om hur kvinnor är som har ADHD-diagnoser.
Hur kvinnor är som har.
Ja, alltså lite så, bara lite grann så här att kvinnor missas.
Mm.
Kvinnor missas.
Ja,
det är ju...
ja.
Och det var lite mer så här att det här är typiskt för kvinnor som har en odiagnostiserad ADHD-diagnos.
Mm.
Lite grann. Vad kan hända om man inte blir diagnostiserad? Alltså hur kan det leda till i vuxen ålder? Lite så då.
Ja, okay.
Och det var ju sådana här saker som att har du gått i KBT men det har inte hjälpt.
Mm.
Det har inte gått, liksom, det har inte kunnat slutföra det. Har du varit, gått in i väggen? Gått på antidepressiva? Fått höra att jag menar, alltså inte känt dig att du passat in någonstans kanske då haft svårt att upprätthålla rutiner, alltså det här med, alltså du har alltid varit den här duktiga flickan, du har liksom sett alla andra men inte tagit hand om dig själv. Och alla de här typiska bitarna egentligen som är den här duktiga flickan och vi som är lite högkänsliga och ser till alla andra. Mm. Och min man han tittar på mig och säger, men Sabina det där är ju du. Jag bara, nej men jag har ju alltid koll på allting. Alltså jag har ju allt i huvudet, det är ju jag som sköter allt hemma. Det är jag som säger och påminner och, ja, exakt. Mm. Det där är ju du. Och jag hade ju blivit sjukskriven då, för det hade ju varit väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Så det slutar med att jag också utreder mig.
Mm.
Och sitter på den här kliniken då där min man har varit utrett sig och tycker det här känns ju skitpinsamt.
Ja.
Alltså här, ja, nu har min man varit här, kommer jag. Så här. Och så ser de åt mig, Sabina, det finns något som heter kaka söker maka.
Ja,
det gör ju det.
Mm.
Så att, det slutar med att jag också får en konstaterad ADHD-diagnos och sen får vår son också.
Mm.
Blir han utredd. Så vi går alltså från en, på 4 år där så går vi då från en familj utan några diagnoser konstaterade till att vi alla har papper. Och där blev väl mitt, alltså det var ju väldigt jobbiga år på många såklart. Sätt. Men samtidigt så kan jag ju säga att från att jag inte riktigt visste vad det var med mig. Alltså om man säger, du vet, man har, jag har yogat, jag har haft mindfulness, jag har gått i terapi. Jag har gjort alla saker som jag har kunnat tänka mig. Jag har gått liksom till sjukvården och sagt, jag mår skitdåligt, jag vet inte vad det är. Och jag bara vet att jag måste göra någonting, men jag har ingen aning. Ja, antidepressiva fick jag.
Ja.
Och jag bara, men det hjälper ju inte.
Nej.
Jag är inte deppig. Alltså jag är inte deppig. Så jag är inte deppig.
Nej.
Så jag gick från att vara upp och ner till att bli ett streck. Jag kände ingenting. Och med diagnosen och med, nu är ju det här med medicin, det är ju lite sådär känsligt ämne. Men för mig
såklart.
Så har i princip all min ångest försvunnit.
Mm.
Och jag hade ju enligt psykologer och sånt så hade jag ju något som heter generaliserat ångestsyndrom.
Mm.
Ja. Men det visade sig att det var min hjärna som gick alldeles, alldeles för snabbt.
Mm.
Så att med rätt medicin och det jag har då liksom lärt mig vad det var. Så helt plötsligt försvann den där stenen i hjärtat. Så nu har jag kunnat meditera. Jag kan yoga. Jag kan slappna av.
Mm.
Så att
så fint.
Där började väl min, det var en lång sömn, men där började väl min, liksom, när jag började prata om det så blir det liksom, så jag hoppas inte det här blir för tråkigt här.
Absolut inte, det är jätteintressant för att, och det är så viktigt, jag tänker alla de delarna som du säger är så viktigt. Det är som att, även som jag, när jag hörde säga, det var ju såklart jättejobbiga år, men det blir också som pusselbitar, tänker jag, som någonstans också landar.
Och något som är viktigt är ju det här, tänker jag, liksom att jag vet när vi satt då på de här utredningarna och så frågade de oss så här. Jämfört med andra barn. Eller jämfört med liksom är om ens eget barn då var annorlunda på något vis. Liksom. Och jag bara, men det här är ju mina barn.
Ja.
Alltså jag går väl inte att jämföra dem med någon annan. Eller jag går väl inte att titta på, ska det verkligen vara så här? Eller är de inte konstiga? Eller är det inte så här? För de är väl inte, de är precis som de är och de ska vara som de är. Och det har ingenting med saken att göra.
Nej.
Utan det var ju när dottern då sa att, när hon uttryckte, ibland undrar jag varför jag inte är som alla andra.
Ja.
Där måste vi lyssna. För det är en känsla som säger jättemycket.
Mm.
Men då blev vi inte lyssnade på. Utan då blev vi bortskjutsade. För att hon skötte ju sig i skolan. Hon mådde ju bra i skolan, tyckte de då. Ja, men hon mår ju inte bra när hon kommer hem. Hon är ju helt slutkörd när hon kommer hem. Mm. Ja, men det är ju ett problem.
Ja.
Nej, alltså det, så funkar det ju inte riktigt. Liksom, så.
Nej.
Men då ser samhället det.
Ja, och det är ju det som är så himla problematiskt. Och det är ju det som man hör genomgående. Så är det ju den här kampen som föräldrar behöver bedriva. För att liksom nå någonting för att barn ska må så bra som möjligt. Och det är liksom inte, det känns så fel. Det är så himla fel. Det är det viktigaste vi kan göra. Det är att lyssna på barnen och ta det på allvar. Och möta det så tidigt som möjligt.
Mm, absolut.
Och sen, oavsett vad det gäller, tänker jag.
Ja, och att diagnosen inte ska vara för samhället. Alltså, jag skiter väl i om det gick bra för henne i skolan. Det är jättekul att hon trivs i skolan. Men om hon uttrycker det här och börjar tycka att det är jobbigt att gå till skolan. För att, inte för att lära sig, det älskar hon. Men för massa andra saker. Och uttrycker den här känslan då ju äldre man blir. För hon gick ut, började ju 6:an då. Och det är ju då det händer ju väldigt mycket liksom.
Ja, visst.
Och kan jag titta tillbaka idag så kan jag se jättemånga saker men som förälder, alltså som kan sticka ut. Alltså, hon har ju alltid varit den här, hon gick på, jag vet ju när jag hämtade henne på förskolan så frågade jag alltid, vem har hon varit med idag? Har hon lekt med henne idag? Hur har det gått? Och varför gjorde jag det? Jo, för att hon satt ju, hon kunde sitta in i ett eget rum och rita när de andra satt och lyssnade på en saga.
Mm.
Då ville hon rita och hon ville vara i fred. Och det är där jag tänker, jag kan ju se saker idag, men varför skulle jag reagera på dem?
Precis.
Jag vill ju inte ändra på dem, utan det handlar ju om henne. Hade hon mått bra, då hade vi inte varit där. Men när hon uttrycker någonting, då måste vi lyssna. Och samhället gör inte det idag.
Nej.
Utan ställer inte till det i skolan, för skolan. då lyssnas det inte på idag.
Nej.
Då är det föräldrarnas problem. Att vi särskiljer på det där, att liksom skolan har sin bit eller förskolan och föräldrarna ska ta det andra ansvaret. Och så hänger det inte ihop liksom. Nej. Men det hänger ju ihop.
Mm.
Och idag tar föräldrar på sig alldeles för mycket ansvar. Mm. Och det var väl det jag kände när jag jobbade då. För det blev ju en krock. Alltså här jobbar jag då i skolans värld. Med att handleda. Och då måste jag ändå säga att jag jobbar ju med NPF.
Ja.
Men jag kunde ändå inte se våra delar i NPF.
Nej, men
det är ju också var inte den mallen.
Nej.
Vi tillhör inte mallen som Nej. Är. Och det gör mina barn fortfarande inte. Och det gör inte jag och min man heller. För vi har inga, alltså man har ju husskulder och man har de här bitarna, men vi har liksom inga av de här typiska som de säger då, liksom att, ja men, att man är beroende av något eller att man har stora skulder eller att man inte kan sköta jobb eller att man inte kan studera eller att man inte kan. Vi är båda två högskoleutbildade som vi gjorde när vi var odiagnostiserade.
Ja.
Ja, vi har barn som går i skolan och sköter skolan. Vi har, och som tycker om liksom att lära sig nya saker. Och vi har liksom, ja men hus, bil, familj, Svensson, liv.
Så
vi passar ju inte in i den där som någonstans samhället ser som att det ska vara den mallen för att du ska få hjälp.
Nej.
Mm. Och det är många som är där. Vi är inte ensamma om det. Men de missas.
Ja.
Och de tas inte på allvar för de sköter ju sig. Och då är det inte några problem.
Nej.
Och så blir det så här. Men jo, för allt syns inte utåt.
Nej.
Utan vissa saker där inåt. Så det blev en väldig krock för mig att jobba i skolans värld. Och då gå igenom det vi gjorde under de här åren.
Mm.
För jag kunde ju se synen på hur det ses i skolorna. På dessa elever och föräldrar. Och höra hur det pratas. Så. Och så själv vara den som satt både på ena sidan bordet och skulle representera skolan.
Mm.
Och vara förälder till mina barn där jag satt på andra sidan bordet. Och vara den där föräldern som kämpade för att få hjälp till mina barn.
Mm.
Och den krocken var nog en av de delarna som också ledde till att jag blev sjukskriven. För jag blev så less på hur samhället är uppbyggt, hur man bollas mellan och hur man som vissa föräldrar som jag träffar som inte ens vågade kanske riktigt utreda sina barn för att då skulle de ses som de där jobbiga. Eller föräldrar som tog på sig jättemycket ansvar som jag såg, men det här är ju vårt ansvar, det här ska ju vi på skolan göra, det är inte du som ska behöva ta det här. Och där slutade då med att jag kommer tillbaka då till det här att jag kände att jag visste inte vad jag ville göra. Jag ville göra någonting mer men jag visste inte vad.
Nej.
Så en dag så dök Marie upp i mitt flöde.
Mm.
Pratade om innan. Och jag fick bara en känsla för henne. Att jag bara så här, jag skickade ett meddel till henne. För hon jobbade med det här med sociala medier och starta upp och hjälpa andra och så. Mm. Att starta upp sina drömföretag. Och så skickade jag till henne. Du? Jag har kvar det meddelandet. Jag har inte tagit bort det från min telefon. Jag tänker det är så kul att lyssna tillbaka. För jag bara sa så här. Jag har alltid haft en dröm om att kunna göra mer.
Mm.
Och så berättade jag lite kort om vår historia. Och så sa jag. Skulle man kunna göra någonting med det här? Skulle man kunna hjälpa föräldrar på något vis? Skulle man kunna sprida kunskap i att diagnoser är inget konstigt? Jag gör det inte till en annan person. Jag blev inte en annan person från en dag till en annan för att jag fick en diagnos. Mina barn blev inga andra personer. Vi är de vi är. Liksom. Ja. Så. Skulle man kunna göra någonting? Och där började hon bolla med mig. Och det slutade då med att jag sa upp mig från min, alltså jag sa upp mig från min fasta tjänst.
Mm.
Och ett drömjobb. För det var helt fantastiskt att få jobba. Jag jobbade med mobbning, utanförskap, handledning, NPF, satt i samtal med föräldrar och med elever och allting.
Mm.
Och hade väldigt fritt vad jag kände behövdes på skolan. Men jag sa upp mig och startade då mitt företag. Där jag valde att starta då en, som jag har nu, en medlemstjänst till föräldrar. Där det är barn som misstänks eller har konstaterats en ADHD eller en autismdiagnos. Och min grund är väl egentligen att hjälpa dessa föräldrar att bli starka och trygga i vad är en diagnos? Vad innebär en diagnos? Vad gör det för mina barn? Hur kan jag få skolan att lyssna på mina barn? Mm. Hur kan jag släppa ansvar som inte är mitt och se till att andra som faktiskt ska ta det ansvaret gör det? Hur kan jag ställa frågor? Hur kan jag liksom, hur kan jag hjälpa mitt barn att bli trygg i sig själv så att vi får en framtid där diagnoser inte ses som någonting vi ska vara hyscha om utan faktiskt vara stolta över? För du har inte bara svårigheter. Du har jättemycket styrkor.
Ja, så viktigt. Jag tänker det är ju en sån himla viktig medlemstjänst som du har där och det du förmedlar. Som jag också tycker är väldigt inspirerande att bara att se det. Du gör det på ett så tryggt och härligt sätt och du är så äkta. Och jag tänker även det, liksom, den viktiga delen i föräldrar också för att orka. Blir ju också en viktig del i det arbetet som du gör. Det där lilla hoppet där man känner att man bara vill ge upp. Liksom. Det måste ju vara också en stor del i att känna den både gemenskapen och att få den kunskapen från dig.
Och det är ju en del som jag har i den. Alltså, många kan ju tycka att det är väldigt jobbigt att möta som vi gör nu via Zoom. Så här. Men jag fortsätter ju att envisas med att varje månad har jag medlemsträff inne i medlemstjänsten. Där man träffas så här via Zoom och delas in i mindre grupper. På 3-5 personer i varje grupp. För att det är så himla viktigt att möta andra som är i samma situation. Och få se att jag är inte ensam. Jag kan tycka, jag kan älska mina barn över allt annat. Men ändå tycka det är skitjobbigt att liksom ta det här varje dag. Alltså,
och det gör ju alla oavsett
diagnoser. Ja. Så, men det blir, jag vet när vi var på BUP på den här utbildningen så sa de att ha en tonåring med ADHD är som att ha en tonåring deluxe. Alltså allt blir liksom 20 gånger mer. Och så är det ju verkligen. Mm. Men att det är okej. Okay. Det är okej okay att tycka att det är jobbigt. Men det är också okej okay att tycka att det ibland är bra. Och det är okej okay att liksom misslyckas. I situationstecken. För du misslyckas aldrig. Men det är okej okay att inte vara perfekt. Det är okej okay att inte alltid kunna hålla tålamodet. Eller att inte alltid upprätthålla rutiner. Eller att inte alltid känna att det är... Ja, att man orkar. Alltså det är okej. Okay. Man är inte mer än människa. Du blir inte expert på vad en diagnos innebär bara för att ha barn med diagnoser.
Nej.
Punkt. Alltså, och det tycker jag väl någonstans idag att när du har utrett ditt barn så blir det liksom, ja men det blev en ADHD-diagnos. Och man bara, okej, okay, ja men vad bra, vad händer nu då?
Mm.
Ja, du kan få pröva medicin på ditt barn. Det tar ett år innan du kommer dit. Men ner då liksom. Man bara, så, det är inte så att det här hjälper liksom. Och så händer ingenting.
Nej.
Och så står föräldrarna där och bara, men jag vet ju inte ens vad det här innebär liksom. Vad betyder det här? Vad är mitt barn? Vad ska jag göra då? Alltså allting runt omkring. Och det händer ingenting. Och föräldrarna får fortsätta kämpa och googla och leta och vara med i de här grupperna på Facebook där det är ja, men tiotusentals personer liksom. Och så ställer du en fråga och så får du 100 svar. Och så bara, men vad ska jag lyssna på då?
Mm.
Och jag blev någonstans att det är tillräckligt att ha familj. Det kan vara utmanande att ha en familj. Alltså bara familj, bara föräldrar.
Ja, mm.
Och när du då får släng på det liksom att ja, men ditt barn har den här diagnosen. Varsågod, nu är det du som får sköta det här.
Mm.
Och man bara, du ska inte behöva googla. Du ska inte behöva leta. Du ska inte behöva söka upp vad diagnosen innebär. Du ska inte behöva vara osäker, rädd och stå upp för anhöriga och omvärlden. Och trygga ditt barn i att du är jättebra som du är. Och ha kontakt med skola, ha kontakt med BUP, ha kontakt med HUB. För nere i Skåne då är HUB och BUP två olika också.
Ja.
Så att autism tillhör HUB och BUP, alltså ADHD tillhör BUP. Och så står du där i mitten som förälder och ska ha alla de här då liksom. Och bli rundbollad.
Mm.
Så jag kände att nej, kan jag göra någonting? För jag har ändå, jag har ju svårt att se min egen kompetens. Så, och det är ju en del, det är ju min, det är en del att jag fick min diagnos ganska sent också. Det är ju självkänsla, att tro på sig själv att man är tillräcklig. Men jag har en egen diagnos, jag vet vad det innebär, inåt sett. Jag har jobbat i skolans värld, jag har jobbat med människor i många, många år. Jag har en högskoleutbildning inom ämnet och jag har barn med diagnoser. Jag har alla egentligen delarna runt och försöker verkligen jobba med att tro på att, tro på att det verkligen är så. För att det är ju en del. Alltså, mycket för mig är ju, om man säger, jag är ju uppvuxen med det. Och mycket, stannar man upp och tittar på allting man gör i en vardag, det försöker jag också hjälpa föräldrar att se, MP-föräldrar, du gör så mycket som är så självklart för dig, men som du inte ska egentligen, skulle inte behövt göra alla de här delarna. Och jag vill väl någonstans hjälpa till att lyfta blicken och se att fan vad bra du är. Men du behöver inte kämpa ensam. Det finns saker du kan göra som kommer att underlätta. Och genom att försöka hjälpa föräldrarna att få den kunskapen i vad de kan göra för att få en lättare vardag och för att inte behöva ta allt ansvar själva, så tänker jag att då stärker de även sina barn.
Absolut.
Det blir strategier som barnet kan ta med sig till framtiden. Mm. Och det blir lugnare. Så, så att, ja, det är mycket som har hänt de senaste åren.
Ja, absolut. Och jag vill bara, mitt perspektiv tänker jag bara få flika in där. Eller du säger den här kampen och när man, att få en diagnos och sen vad händer nu? Jag som har stått på andra sidan, nu har jag ju i sig jobbat på BUP akutvårdsavdelning, så att jag har ju inte liksom varit i öppenvården, men man har ju ändå stått där också och sett det. Och det är så frustrerande, och det var ju en del som gjorde att jag kände till slut också att det här känns inte rätt för mig att fortsätta jobba så här, för det är liksom, det går emot mina principer. Men det finns inte tid, det finns inte utrymme, och jag skulle vilja också göra så mycket mer som du säger, just det här. För det är en sån stor organisation, och, men det är så mycket som skulle behöva korrigeras, förändras, förbättras. Och det läggs alldeles för lite resurser på det, tyvärr.
Gud, ja. Det finns så mycket eldsjälar inom BUP. Jag säger ingenting om det. Det finns eldsjälar inom skolan också. Men alla de här delarna är, alltså man tänker BUP är slutkörda. Ja. Alltså, de har inte tillräckligt med personal.
Nej.
Och det är fruktansvärt, för det är ett svek. Alltså det är ett svek mot alla. Det är ett svek mot samhället, det är ett svek mot vår framtid. Och det som jag blir liksom så ledsen över, och som jag jobbade mycket med när jag jobbade i skolan. Jag var ju ute och hade värdegrundsarbete. Och jag fokuserade ju mycket på det här med olikheter. Och att, vad är en funktionsnedsättning? Så. Och så var det ju så här, ja vadå, vad menar du? Ja, men vad kan vara en funktionsnedsättning? Jo, det kan vara att du stukar foten egentligen. Så, vad behöver du när du stukar foten? Jo, då behöver du linda foten, och du behöver kanske något stöd att gå på. Du fokuserar inte på den stukade foten, du fokuserar på vad behöver du för att kunna fungera så bra som möjligt med den stukade foten. Mm. Samma sak egentligen med en diagnos. Alltså, har du en ADHD-diagnos, det är ju inte ADHD som är saken. Utan det är ju, vad behöver du för att fungera så bra som möjligt i dig själv och i skolan och i hemmet och livet? Mm. Jo, du behöver struktur, du behöver framförhållning, du behöver tydlighet, du behöver kanske ta pauser, du behöver uppstrukturera. Alltså du behöver de här bitarna för att du ska må så bra som möjligt. Mm. Det är ingenting konstigare än om du behöver glasögon eller du behöver någonting annat. Men ändå så ser vi det som att, oj, har han eller hon ADHD? Ja, men då måste vi. Och så blir det en grej av det. Och bara, men det är inte diagnosen som spelar någon roll. Du ska ju möta personen och barnet där den är. Precis. För börjar vi fokusera för mycket på diagnosen, då börjar vi, det är då vi börjar liksom dela upp personerna. Och det ska vi inte göra. Nej. För du kan ha en diagnos och det märks knappt utåt. Men det märks på insidan. Du kan ha en diagnos och det märks jättemycket på utsidan. Och även på insidan på barnet. Men du ser den biten. Mm. Och då missar du allt det andra som har stånd som det inte syns lika mycket på. För att ja, men de ställer ju inte till det.
Nej.
Det är där vi är idag, just att märks det inte utåt, då får inte de det stödet och den hjälpen som behövs. Och de ställer inte till det, så då reagerar inte skolan och då kommer de inte till BUP. Nej. För att de måste ju ha att skolan också ser någonting.
Precis, och sen har vi en nivå till där. Och det är de som kanske ser ut som att de har det, de beter sig, de har ett beteende som det. Men det är absolut helt andra grejer, det kan vara allt från kost till stress, miljö och annat. Men de har liksom, man ska säga, symptom som skulle kunna vara de här typiska ADHD-kriterierna, men det är inte det som det är. Så jag tycker också det är så himla viktigt att skala av det här och istället komma ner till fokuset, vad det är vi kan göra för just den här individen,
ja,
och vad den behöver. Vi pratade ju lite, du och jag, om det innan, för det är precis det som jag lyfter på min barnyogautbildning när vi pratar om diagnoser. Såklart går jag igenom vad det innebär liksom rent fysiologiskt, sådär, men sen är ju fokuset, det stora fokuset är till exempel att hitta verktyg som kan minska stress, och det är ju det som absolut kan hjälpa dem, för stressen sitter på samma del av hjärnan där man kan se att det finns liksom förändringar, så det är ju, med det kan vi ju liksom lindra, vad ska man säga, vissa symptom kan ju bli bättre genom att man kan lära sig att lindra stress.
Och det kan vara en viktig sak bara, måste jag säga då.
Ja.
Jag gick ju igenom alla de här sakerna med mig själv innan jag fick min diagnos. För jag var ju alltid stressad. Jag hade en sten i bröstet som var, alltså jag var alltid stressad. Och jag yoga och jag mediterar. Men det hjälpte ju inte.
Nej.
Och då kan vi komma tillbaka till medicinen. Mm. För vissa kan ju se det som att medicinen ska vara för samhället. Det ska vara för att de ska kunna fokusera i skolan eller på jobb eller vad det nu handlar om. Och nej. Medicinen är inte till för samhället eller för skolan eller för jobbet eller för någon annan. För som du säger, anpassningarna ska göras oavsett. För det är inte säkert det ligger en diagnos bakom, och då kan det hjälpa med anpassningarna.
Ja.
Så. Mm. Men har du då en diagnos och anpassningarna inte hjälper, så kan medicinen hos personen hjälpa personen att kunna ta till sig anpassningarna.
Ja. Precis.
Ja, för nu kan jag meditera, nu kan jag ha yoga. Mm. För första gången jag fick pröva medicin, min första reaktion var, men hjälp, den där stenen i bröstet, den bara försvann.
Ja.
Alltså du vet så här, jag bara, vad hände? Men går inte alla runt och känner så här? Går inte alla runt och har det här? Nej, det gör man ju inte. Och det vet ju jag nu, men det visste inte jag.
Nej.
För jag hade ingen aning. Jag gjorde ju allt för att försöka få bort den där stenen, men det gick inte.
Nej.
Men när jag fick medicinen och den la sig, så bara, nu kan jag andas, nu kan jag göra saker som jag har velat och försökt få mig själv att komma in i rutiner med mindfulness och yoga och allt det här, för att må bättre. För nu kan jag ta till mig det.
Mm.
Men medicinen är för mig.
Ja, precis. Nej, det är ju det som är så viktigt också, just det här att upplevelsen av medicinerna igen. Alltså vi är ju alla olika individer, och för någon annan så tycker de ju inte att det funkar. Det är ju liksom, det är ju inte ovanligt, de har ju hört, det är kanske det man har hört mest egentligen, eller oftast hör om, att en del känner att de blir liksom avtrubbade och att den liksom tar bort den kreativiteten som de kanske har känt.
Men då är det fel medicin.
Ja, precis.
Ja, det finns ju och det är därför det är så viktigt att inte fråga i de här stora forumen. Nej. Går er barn på den här medicinen? Hur fungerar det? Det spelar ingen roll.
Det handlar både om olika typer av mediciner och det handlar om doseringar. Det är så många delar i det där som jag tänker är också viktigt. För vi är alla enskilda individer och det går liksom inte att göra något alltså, generellt här. Det funkar inte. Utan det gäller att prova sig fram för att hitta det bästa för just dig, den här personen.
Och det är ju liksom, blir ditt barn eller du själv en annan? Då ska du inte ha den medicinen, eller då ska du pröva en annan dos av medicinen eller någonting. Men du ska inte bli en annan person. Du ska vara exakt den du är, men du mår bättre.
Ja,
alltså det är ju där medicinen är till för. Om inte du mår bättre av medicinen, nej, men då ska du inte ha den medicinen.
Nej.
Då kanske inte medicin är rätt för dig. Men det är ingen kamp mellan, jag kan uppleva det ibland om vi ska ta det med medicinen. Jag kan uppleva att det kan bli en kamp. Ja, men jag har ADHD och jag går inte på någon medicin.
Nej,
och ska det vara liksom, är du starkare då för att du klarar dig utan? Det skulle du ju aldrig säga till någon som har, alltså som behöver glasögon. Ja, men jag har en synnedsättning, men vet du vad? Jag kisar tillräckligt bra så jag klarar av att se på tavlan.
Det är en bra liknelse.
Alltså, ja, men du kan inte. Jag kan bli galen på det. Det handlar inte om vem som har diagnosen bäst eller sämst. Det handlar om att varför kan vi helt enkelt inte se att lika mycket som någon behöver glasögon eller någon, alltså jag tänker så här med hur mycket insulin du tar eller vad det nu än handlar om. Det är ingen tävling.
Alltså,
det handlar om att du som person, du som barn, du ska kunna må så bra som möjligt.
Mm.
Och behöver du mediciner så är inte det ett nederlag. Alltså, jag mår mycket, mycket bättre. Jag är en helt annan person. Jag är fortfarande samma person. Jag har fortfarande samma jag pratar fortfarande alldeles för mycket. Så, nej, men fortfarande lika liksom pratig. Jag är lika liksom kreativ eller vad det nu ska vara. Men jag har att jag kan stanna upp och andas.
Mm.
Jag går inte och känner stressen. Men jag hade ju inte varit där jag är. Jag brukar säga det att jag hade inte varit där jag är idag med mitt företag utan min ADHD.
Mm.
Nej, men behöver inte vara diagnostiserad. Den hade inte behövt funnits på papper för det. Men ADHD har ju gjort att jag kan tänka utanför boxen.
Mm.
Jag är jävligt envis. Jag kör på gott och ont. Tills jag når liksom dit jag vill. Jag vågar kanske hoppa och ta det här klivet. Jag vågar kasta mig ut. Även om jag kan känna nervös och självkänsla och allt det här. Så gör jag det. Liksom. Ger jag mig in på någonting så gör jag det. Mm. Och jag är duktig på det jag gör. När jag bestämmer mig för någonting. Mm. För jag brinner för det. Mm. Verkligen. Jag lär mig och jag tar in.
Mm.
Men hade jag inte haft min ADHD där. Så tror jag inte jag hade varit där idag.
Nej.
Så att du måste kunna se styrkorna. Att lyft styrkorna.
Mm.
Hur kan du kompensera för svårigheterna med hjälp av styrkorna hos barnet istället för att se det tvärtom? Att hur kan vi minska på svårigheterna? Men vad är styrkorna?
Precis, jag tänker det är så himla viktigt i precis allt. Inte bara liksom NPF, i precis allt behöver vi bli bättre på det och lyfta. Liksom. Många gånger så kan ju det som vi spontant känner i våra svagheter faktiskt vara våra styrkor. Om vi vågar, liksom, om vi kan vända på det lite grann och se det och som du säger, faktiskt bli bättre på att lyfta dem. De här styrkorna som vi alla besitter, mer eller mindre.
Mm. Det behöver och sluta individualisera allting. Alltså det kan ju också bli så galen när man pratar med vissa så bara, ja men den behöver det och det här och det här och det här. Och man bara, okej, men vilket av de här bitarna mår någon annan dåligt av? Nej, det är väl ingenting. Nej, men gör då det här i helklass till exempel då, i skolan.
Ja. Precis.
För många av de här sakerna som personer, barn med diagnoser behöver, mår alla bra av. Precis. Det är ingen som mår dåligt av det. Så istället för att hålla på och peka ut och individualisera liksom att ja, men den här ska få, alltså vissa saker måste vara det för att man måste gå in och passa. Men så mycket som möjligt, gör det i helklass, gör det i helgrupp. På arbetsplatser också. Vem mår dåligt av att ha struktur?
Mm.
Vem mår dåligt av att få en agenda över dagen eller tydliga arbetsuppgifter? Ja, det gör ingen. Men se då till att alla har det. Så är det inget svårt med det. Så att jag tror ibland att vi blir för... Man hör alla de negativa sakerna. Mm. Men då tänker jag, vad gör det med våra barn och ungdomar om de hela tiden får höra de negativa bitarna?
Ja, alltså det säger ju sig självt. Vi har ju tillräckligt med sådana negativa snack in i våra egna huvuden, stora som små har vi ju det. Så att jag menar, vi behöver liksom inte spä på det. Det vi behöver bli bättre på, det är ju alla de positiva, att lyfta dem, det som är bra.
Min son, han berättade om sin ADHD. När han var under utredning, för han stod bakom en dag när vi tittade på någon liten så här YouTube-klipp om ADHD så med dottern, om hon kände igen sig då, så står han bakom och säger, men så där känner jag också. Och det kan man ju veta, det är väldigt, väldigt, väldigt stor ärftlighet. Det är cirka 80% ärftlighet. Så har du inte alla diagnoser, alltså om inte alla i familjen har diagnoser, så kan du nästan i alla fall dra att man har drag av det. Kanske inte tillräckligt, men man har drag av. Men han förklarar sin ADHD så här för klassen. Och det brukar jag ta upp som exempel när jag har kurser och så. Att vi springer alla ett häcklopp. Vi springer på en bana. Vi springer ett lopp. Inte häcklopp, men vi springer ett lopp. Alla ska ta sig fram från start till liksom mål. Men de som då inte har till exempel diagnoser. Nu var det ju hans förklaring här. Men de som inte har diagnoser. De springer på en rak bana. Så, de springer rakt fram. Men jag springer ett häcklopp. Så jag hoppar över hinder. Jag har hinder på vägen. Som gör att det tar längre tid kanske. Och det är vissa saker är svårare. Och ni springer bredvid. Men vi kommer alla fram till mål. Men vissa har hinder. Och vissa har inte hinder på vägen.
Så himla bra beskrivet, tänker jag. Jag tänker ju även energimässigt. Att det är liksom, att energin då sjunker. För att det går åt mer. Det är också en grej som är så himla viktig, tror jag, för att andra barn och ungdomar runt omkring för att förstå. Att det är ju också en grej som händer. Så det var ju en jättefin beskrivning.
Jag tyckte det var så liksom, det var hans beskrivning. Jag tror han gick i sexan när han sa den eller så. Och han skulle då berätta att, han berättade då att jag ska utredas för ADHD. Mm. Och det kan betyda det här då liksom. Mm. Och båda mina barn blir ju ganska förnärmade och lite förbannade. För de är ju uppvuxna med min syn. Även innan vi fick diagnoser på papper så har jag alltid varit som jag är. Och jag har ju alltid pratat liksom om olikheter på ett normaliserat sätt, eller vad man ska säga. Liksom. Att det är inget konstigt. Jag vet en gång när jag jobbade på ett LSS-boende här i byn där vi bor, så hade jag en tjej som hon hade Downs syndrom. Och barnen var väldigt små, de gick i förskolan båda barnen då. Och vi mötte den här tjejen då på byn. Och mina barn reagerade inte på hur hon såg ut eller hur hon gjorde, utan de bara, när vi gick därifrån så sa de så här: hade hon en annan dialekt, mamma? Hon pratade lite med henne så här, det var liksom deras, de kom ju sen och såg annorlunda ut.
Ja.
Men det var inte där de överhuvudtaget fokuserade på, utan det var bara, kom hon från en annan del här, för hon lät som hon hade en annan dialekt än vad skåningar då liksom. Man bara så här, det är så. Och där är ju deras syn på liksom det här med, det är inget konstigt. Så att de har ju alltid varit ganska öppna med sina diagnoser. För jag vet, jag frågade min pojke också när han hade fått sin diagnos, att hur känner du nu? Vill du vara uppe med det, eller vill du liksom, alltså, för det är ändå upp till dig hur du känner. För de gick ju ändå början av högstadiet då. Och då säger han så här: men mamma, gör ju ingen annan bara för att jag har en diagnos på papper, eller bara för att jag har en ADHD-diagnos. Jag är ju fortfarande samma. Jag bara, ja, bra, tack. Jag ville bara kolla, för att det är ändå ditt val. Liksom, ja, så de har ju alltid varit öppna. De har ju alltid sett att, ja, men vi måste ju visa att det kan vara annorlunda än vad alla tror.
Ja, det är också jättebra, tänker jag.
Och där vill jag att andra föräldrar ska kunna stärka sina barn, tänker jag, i att det är ingen som ska behöva hymla eller skämmas eller vara tyst eller tycka det är någonting konstigt eller känna att de är annorlunda. För att, vad är det som säger vad som är annorlunda?
Ja.
Vem bestämmer det? Vem sätter normen? Vem sätter
eller omvänt, vad är det som är normalt?
Ja, vad är det? Finns det normalt överhuvudtaget?
Finns det? Ja, precis. För mig är det tråkigt, så att jag vet inte riktigt, men...
Och där kan jag säga, det har jag en kurs inne i medietjänsten på. Ja. Ordet normalt.
Ja.
Vad baserar du det ordet på?
Ja.
Vem är det egentligen som bestämmer vad som är normalt? Mm. Vad tror du att dina värderingar kommer ifrån?
Precis.
Vad är det som liksom sätter? Är det du som har funderat? Eller är det samhället? Eller var kommer det egentligen?
Det är så viktigt med sådana små grejer. Du har en normalkurs och jag har en måste-detox.
Ja, men det är
de här orden som är så lätt att man slänger sig med. Och jag har ju en del sådana här, jag brukar säga det, lite hatord, eller som jag skulle gärna ta bort ifrån, alltså, och måste ett sådant ord till exempel. Normal är jag också väldigt allergisk mot. Perfektion är också.
Ordet fack.
Ja, precis. Misslyckande är också. Jag bara, misslyckande är lika med lärande. Misslyckande låter så negativt, men ett misslyckande, blir det inte som du har tänkt dig, så är det alltid ett lärande. Men misslyckande låter så, ja, det är så tungt negativt. Det finns mycket vi kan göra med ord, tänker jag.
Ja, herregud. Gud. Och det är samma sak med vad du väljer att kalla diagnosen. Alltså funktionshinder, funktionsnedsättning, funktionsvariation. Det är också sådana här att många kan tycka att...
Ja, men funktionsrikedom har jag hört också.
Vad sa du, vad heter det?
Funktionsrikedom.
Det har jag inte haft. För variation har ju jag innan gillat. Eller jag gillar det fortfarande. För vi har alla variationer.
Mm.
Men vissa tycker att det är för minska diagnosen. Aha. Vissa tycker att funktionsnedsättning är bra. Men vissa tycker då att nej, men nedsättning, vadå? Jag har ingen nedsättning. Mm. Och vissa gillar funktionshinder. Och då blir det vissa som säger, men vadå hinder? Då lägger man det ju utanpå. Det ska ju, alltså, eller inuti. Eller, alltså, alla vänder och vrider på det här. Och det har jag också där inne, att det finns inget rätt och fel.
Nej. Och det är lite jobbigt, tycker jag.
Du väljer att kalla det. Det är vad du lägger för värdering i det för dig. För dig själv. Alltså, min son gillar funktionshinder. För han ser då hinder. Banan. Mm. Jag gillar funktionsvariation. För jag tycker att vi har alla variationer. Någon annan tycker funktionsnedsättning. Ja, för att jag har vissa nedsättningar som jag behöver jobba med för att kunna nå upp till dit jag vill till exempel. Alltså vad du väljer, det finns inget rätt och fel, men det ska vara ditt val.
Ja. Men jag tänker att det är laddat när man inte har det själv, så liksom vad man ska välja när man pratar om det. För det kan jag tycka är lite svårt. För det är som du säger, det spelar ingen roll vad man säger, så är det ofta någon som reagerar på det och har en annan känsla för något av de andra orden. Så det är lite sådär, det är lite laddat.
Det var bra, ja, det var bra tänkt. För jag jobbar ju mycket med från oss som då har. Mm. Så det var jättebra hur man ska bemöta. Men där tänker jag, måste man... Ja, det var en bra reflektion. Mm. För jag är lite så här också att egentligen när man står utanför. Vad är det man egentligen vill? Ja, vad vill man uppnå med ordet kanske man kan tänka. Mm. Alltså vad är det du vill uppnå med att använda ett begrepp på det? Men då är det som du säger, när du då har dina utbildningar och du kanske ska utbilda folk som ska utbilda vidare inom de här bitarna och de vill ha det här då liksom. Ja. Men då är det väl helt enkelt bara så här att, ja, nej, det där ska jag fundera på. För det var en jättebra tanke, för att det kan bli jättekänsligt, och det är just därför jag gillar variation. För den kan man ändå vrida till att liksom...
Den är ganska neutral ändå.
Vi har variationer allihopa. För jag brukade fråga då när jag jobbade i klasserna, är det någon som har känt sig ledsen någon gång? Ja, är det någon som har känt sig stressad någon gång? Ja, det var det. Är det någon som har känt att någonting är jobbigt, svårt? Och då hade man så här handuppräckning liksom. Och då var det jättemånga som bara så här, ja. Och det där är saker som man kan känna när man har en diagnos också.
Ja.
Ja, okej. Fast de kanske känner det mycket, mycket mer ibland. Och det är väldigt jobbigt. Så att man just vänder det till att sakerna som man kan känna när man har en diagnos är inte konstiga. För alla kan känna dem. Mm. Men när du har en diagnos så kan det bli för mycket. Och det kan vara svårt att styra. Liksom. Mm. Och då tänker jag att då kan ju en variation vara bra. För att vi har alla olika variationer.
Mm. Absolut.
Det brukar fungera bra med barn i alla fall. Att vända det till det.
Mm. Nu, tiden går. Tiden rusar, Stina.
Ja. Ja, alltså det jag känner bara att jag vill få med ut, det är just det bara att, ja, det är viktigt att utreda, så, för det ger, men det är inte viktigt, alltså det är inte viktigt för samhället, det är inte viktigt för omgivningen. Du som är anställd, eller du som förälder, eller du som anhörig, du ska inte fokusera på diagnosen. Nej. Det är inte den som säger någonting. Diagnosen är inte viktig för dig utanför. Diagnosen ska vara för den som utreds, för att den ska få en förklaring, förståelse och en känsla för okej, det är därför jag fungerar som jag gör.
Mm.
Du som är anställd ska aldrig möta diagnosen. Du som är anställd eller anhörig eller jobbar med dessa barn på något vis, du ska möta individen.
Ja.
För det är det som säger någonting och inte diagnosen. Så och det viktigt. Tycker jag är superviktigt. Det ska inte vara att, ja men hade vi vetat att det var en autistdiagnos, ja men det spelar ingen roll.
Nej.
För du ska möta personen där den är.
Ja.
Så att det är inget konstigt. Det måste vi börja få fram, att släpp det här med liksom att man är annorlunda eller olika. Alla är olika. Alla, oavsett om du har en diagnos eller inte, så är olika.
Mm.
Och det är okej. Okay. Mm. Vi behövs.
Absolut, vi behövs allihopa, varenda en av oss.
Ja.
Ja. Men innan vi avslutar så har jag två standardfrågor. Och den ena frågan är om du vill ha lust att dela med dig av dina bästa feelgood-tips. Sånt som du tycker får dig att må riktigt bra i vardagen, som du tycker är viktigt för att må bra.
Det där är jättesvårt. Jag är alldeles för dålig på det. Alltså på att ta de här... feelgood-bitarna. Men något som får mig, alltså det är vatten. Alltså att ta sig till vatten, det är för mig. Alltså, och jag vill bo vid vatten. Jag vill flytta till vatten. Men att kunna liksom sitta och titta ut över ett hav och så. Det är inte alla som har möjlighet till det. Men det är en sån där grej som ger mig mycket kraft.
Mm.
Men annars är det tända ljus. Alltså jag älskar att tända ljus. Jag älskar att sitta ute och lyssna på regnet. Under taket när det är liksom så sånt väder. Jag tycker väldigt mycket om hösten som vi går in i nu. Jag har svårt för mörka månader, men jag tycker liksom om det här att gå upp och tända ljus eller på kvällen och tända
det är lite
ljus.
Mysiga.
Ja, alltså, och sen mår jag bra av att gå ut med vår lilla hund Harry som är snart ett år. Han är ute i alla väder och han gör att jag tar pauser. Det är väl en feel good grej också, att våga ta pauser.
Jättebra.
Och baka och lite så. Men det är sådana här liksom standard. Men det är, vi är alldeles för dåliga. Jag brukar tänka på det. Min dotter, som nu, hon är 18 nu. Hon är väldigt duktig på det här att lyxa till en vardag. Med enkla små saker. Alltså som att göra en liten dipp. Och skära upp lite grönsaksstavar. Och gå in och ta ett bubbelbad.
Åh, vad härligt. Det är sådana, ja. Alltså, som vardagslyx liksom.
Ja, en verklig feel good grej liksom, som egentligen inte är så himla komplicerat, men som jag är alldeles för dålig på att göra.
Superbra. Och sen den sista frågan. Jag har någonting jag kallar för feel good barometern, där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig på den i ditt liv precis just nu?
Precis just nu. Nu ligger jag ganska bra. För jag har påbörjat med en coach. En utbildning som en coach har. Med att jobba med just sig själv. Så just nu så varje morgon så har jag en liten stund där jag ska reflektera över dagen. Vad behöver jag idag? Och så är det lite så här olika uppgifter. Så nu skulle jag säga att jag ligger på en 7 faktiskt. Alltså just precis nu. Sen går det upp och ner. Men just precis nu så känns det ganska bra. Och jag tyckte det var jättemysigt att sitta här och prata med dig också. Så att,
ja, vi har pratat en lång stund innan och det blir fler tillfällen helt klart.
Så ja, men det känns som att vi precis har börjat prata eller så.
Ja, men
det
är liksom så här.
Ja. Nej, nu går tiden igång. Ja, ja, om jag bara får liksom så där, för jag bara känner att jag vill mest bara säga att om du är förälder till ett barn som har en diagnos, så våga prata öppet om olikheter och allting utan att prata för mycket om diagnosen. För det här är ju liksom, det här behövde jag också, att få sitta så här och prata. För det fick mig att känna liksom att det jag gör är viktigt. Ja. Det du gör är viktigt när du är ute och pratar också. För du har ju lite liknande syn som jag har liksom på allt det här.
Precis.
Och jag tänker just att, var inte rädd för att prata. Alltså var inte humlande med dig. Och börja inte liksom så här att, ska vi verkligen berätta att vi gör det här och liksom. Ja, för det är det enda sättet vi kommer att komma ifrån allt det här som är ute i samhället. Att det ses som negativt. Det är det enda sättet. Och det är det enda sättet också att börja lyfta att se problemet och anledningen till det. Liksom grunden istället för att se diagnosen som problemet. För det ligger alltid orsaker bakom olika saker. Och orsaken är inte diagnosen. Orsaken är bitarna som ställer till det. Ja. Och vad kan vi prata om?
Precis.
Och det enda sättet vi kan komma ifrån det är att vi pratar.
Jätteviktigt, tänker jag.
Så det vill jag väl skicka med.
Tack så jättemycket. Då säger jag tack så jättemycket till dig för detta idag, Sabina, och tack för att du ville vara med.
Tack själv. Men sök på mitt namn, Sabina Hasselgren, på Instagram, Facebook och på nätet, så kommer mina sidor att dyka upp.
Jättehärligt, och jag skriver det i texten till också, var ni kan hitta Sabina någonstans. Så säger vi tack så jättemycket till er som har lyssnat också.